Gate upp och gate ner presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till IFK Norrköping.
Ny vecka på Sillyfronten och IFK Norrköpings trupp faller så sakteliga på plats bit för bit. För att avhandla vad som hänt den senaste veckan är gata upp, gata ner tillbaka med mig som vanligt Vincent Messenger. Och med mig har jag Pontus Hammarkvist. Hur är läget, Pontus?
Läget är faktiskt väldigt bra idag. Dels fotbollsmässigt har det hänt lite grann efter vi ganska direkt spelade in vårt senaste Silly-avsnitt. Händer lite roliga saker på marknaden och jag ser nog fram emot att det kan hända lite mer saker innan det här fönstret stänger. Så att för den delen är bra, och sen i övrigt ska ju du och jag åka till lite varmare breddgrader redan i morgon ändå, så att det är ju jävligt taggad på livet faktiskt. Hur är läget själv?
Så är det ju. Det är bra av precis samma anledningar. Jag antar väl att vi släpper det här avsnittet på onsdag som vanligt så här under försäsongen. Men vi sitter ju här och spelar in redan nu på måndagen. Med tanke på att vi drar till Egypten,
ja,
till
otroligt.
Afrika imorgon på tisdag.
Vi ska till Afrika, Vincent. Ja, nej, men när det IFK Norrköping bestämmer sig för att ställa in försäsongslägret, då drar vi till Afrika helt enkelt. Det ska bli jävligt gött. Ni kommer ju få hänga med där, kan ju garantera på Insta stories och dylikt.
Ja, nej, men försäsongsbudgeten blev ju liggandes, så att den skulle väl brännas.
Den
så
ska
då
spräckas.
Var det väl lika bra att ta en sista minuten ner till Egypten. Why not?
Ja, verkligen.
Men så det känns härligt att åka på lite firmaresa, lite poddsemester.
Otroligt ändå. Stor firmaresa ändå. Det är kul.
Det började
blir du och jag.
Började ner i en källare vid Skvallertorget och slutar i tog oss hela vägen till Egypten.
Hurgada.
Ja, superhärligt. Men så att när ni lyssnar på det här så lär ni nog redan ha sett på Instagram förmodligen att vi ligger på en strand vid Röda havet förhoppningsvis.
Ja, men verkligen, men det är väl inte det vi ska prata om så jäkla mycket idag, men det är kul i alla fall.
Så är det ju. Nej, men idag är det ju fotboll som vanligt som står på schemat, eller jag kanske inte så mycket som hänt på planen, men utanför händer ju grejer. Jag följer ju afrikanska mästerskapen ganska nära det här året och är lite ledsen att man inte tog tillfället i akt och faktiskt startade en sån här liten kort tillfällig afrikanska mästerskapen-podd. För det är ju verkligen en otrolig tävling.
Ja, men det är roligt i alla fall att få åka ner och följa det på plats åtminstone.
Ja, exakt, exakt. Nej, men i Sverige däremot så har det inte spelats särskilt mycket fotboll, men det har ju hänt grejer utanför banan, va? Och jag tänker att vi ska komma in på det. Det har ju även satts ett allsvenskt spelschema. Och det är alltid kul att sitta de här första dagarna och pussla lite och titta över
vart treorna ska plockas någonstans.
Ja, men hur är inledningen, hur är avslutningen, vad har man för bortamatcher på sommaren och så vidare och så vidare. Det är många pussel som ska läggas. Vilka har man i närheten av sin födelsedag eller fasterns födelsedag om man eventuellt behöver vara bortrest och så vidare och så vidare. Det är mycket sånt där som så jag tänker väl att vi går igenom spelschemat helt enkelt, hur det ser ut preliminärt då för IFK Norrköping.
Ja, det låter spännande, hörru du.
Sen ska vi snacka lite om nyförvärven som har trillat in och vad som väntar härnäst på marknaden för IFK Norrköping. Och så ska vi även delge lite silly-nyheter från IFK Dam.
Ja, det stämmer.
Så att där någonstans tror jag väl att vi landar med den här veckans avsnitt. Och innan vi dyker rätt in i spelordningen så tänker jag att vi ska pusha för unicoach.se. Och Unicoach är ju som ni vet svensk elitfotbolls och Unibets långsiktiga och gemensamma satsning för att utveckla framtidens svenska elitfotboll. Är ni intresserade av svensk fotbolls utveckling såväl kollektivt som individuellt så är det ju där ni ska hänga och få koll på allt som pågår i den svenska ungdomsfotbollsmyllan.
Och det är klart ni gör det. Och enklast det sättet som jag tycker i alla fall, det är ju att följa dem såklart på Instagram och Facebook. Då får ni tillgång till alla nya uppdateringar och lära er allt nytt. Och ni kan säga till polaren, kolla in den här spelaren, den kommer bli någonting i framtiden. Och så kan ni vara den som sa det först. Så in och följ dem på Instagram och Facebook helt enkelt.
Ja, ni vet ju allt det här vid det här laget. Instagram och Facebook är alltså det bästa stället att hålla koll på vad som för sig går precis under våra allsvenska A-lag och dylikt. Unicoach.se på Instagram och Facebook.
Jajamän.
Det preliminära allsvenska spelschemat är satt och jag tänker att vi går igenom spelschemat från början till slut. Och så får vi göra lite nedslag helt enkelt. Och då frågar jag dig först och främst då, Pontus. Var Varbergs Boys hemma i premiären? Vad är känslan inför det?
Men alltså Varberg väcker ju väldigt mycket minnen efter det där förra året. Jag ska försöka släppa det, Vincent, men det är ju, känns ju tuffare än vad det borde vara. Men hemma, då är det ju 3 poäng som gäller och ett nytt och färskt och pikt lag med lite roliga nyförvärv här som ska kunna få gå in och briljera. Jean-Carlos Ribrito får möta Varberg direkt. Det lutar ju åt Goldelex.
Ja, man är ju en sucker för Goldelex. Så att det är härligt att då är det bara en, det är en sak vi vet oavsett hur det slutar i premiären, och det är att Jean-Carlos Ribrito gör mål.
Ja, det är lite som Jordan Larsson var 100% att göra mål mot Helsingborg, och det hände ju direkt i premiären också. Den satt man ju på bra pengar. Så att Jean-Carlos Ribrito kommer göra mål, åtminstone göra goda poäng där i alla fall på Parken. Jag tror ändå, men det ska vara en trea, men det är ganska svårt. Vi har ju inte ens gått in någon slags försäsongen med matcher eller.
Nej, men om man ser det på pappret så får man väl ändå säga att det är en ganska skön premiär att ha Varberg hemma.
Ja, premiären är ju lockig ändå. Man har ju hellre det än Gnaget hemma till exempel. Men ja, det kommer lite tuffare matcher efter där. Men Varberg känns som en trea man ska kunna plocka hem tidigt i alla fall. Och då kan man ju vinna SM-guld, Vincent, det vet vi också. Förlorar man en premiär eller spelar lika brukar det inte vara lika vanligt att man vinner.
Så är det ju. Och det blir ju dubbla möten med Varberg på en månad där. Man möter ju även Varberg i sista gruppspelsmatchen i Svenska Cupen.
Just det.
Hemma. Mm. Och sen så kommer de igen då i den allsvenska premiären.
Ja, alltså fan. Nu är det dags att ta sig förbi det där jävla gruppspelet i år, tycker jag. Och gärna vinna cupen också, men jag tycker att cupen är lite sådär. Men gruppspelet känns som att det måste vi ta oss förbi nu igen. Det börjar bli lite krav på det nästan.
Men skönt med en hemmapremiär och skönt med ett liksom någorlunda mer beskedligt motstånd på förhand i just första matchen. Men man kan inte säga för den saken skulle att IFK har någon enkel inledning, för att de första 5 omgångarna så väntar alltså Varbergs Boys hemma. Sen är det ju då direkt AIK borta, efter det Djurgården borta, sen väntar BK Häcken hemma och till sist Kalmar FF borta. Det är ju inga enkla matcher någon av dem.
Nej, alltså normalt sett så hade man ju stått och gottat sig lite över att man har Kalmar någonstans där, men just nu är det ju inte så längre. De senaste åren har de börjat flyga och Henrik Rydström som verkar göra riktigt bra nyförvärv. Jag är ju väldigt sugen på att se den här Axel Lindahl som kommer från Bodø Glimt till Kalmar nu också. Det känns som att man gör något jävligt bra där, även om jag inte har superkoll på alla spelare, så gjorde Rydström det väldigt bra, men svårare trupp förra året och nu med lite förstärkning på det så kan det nog bli fruktansvärt intressant att se dem. Så att nej, tuffa 4 matcher direkt efter Varberg, så är det. Och det gäller ju att ta poäng och ta trier mot de här lagarna för att hänga med redan från början.
Ja, men man kan ju se det på 2 sätt. Alltså, antingen kan man ju se det som negativt att man inte får lite lugn och ro i början, att du vet, bygga upp ett momentum. Eller så kan man välja att se det positivt som att man blir av med några av säsongens svåraste matcher tidigt när de inte betyder lika mycket, om du förstår vad jag menar.
Ja, samtidigt betyder de en hel del. Jag väljer någonstans att se det ur båda synvinklarna, vilket gör det här ganska diffust, men jag har lite svårt att välja fot där egentligen. Det är klart att det är positivt att bli av med de här matcherna. Samtidigt så är det ett självförtroende som kan dras ner redan efter omgång 5 egentligen. Om man går lottlösa mer eller mindre ur alla de här matcherna, då kommer det inte kännas jättebra. Om vi till exempel, om vi leker med tanken, bara slår ett Varberg och sen åker på liksom torskar och inte spelar bra till exempel vid AIK och Djurgården. Visst, skönt faktiskt att bli av med de borta matcherna tidigt. Där väljer jag att se det så. Men utöver det så, det gäller ju att ta poängerna. Så att det beror helt på hur det ser ut efter omgång 5, vad som var positivt eller negativt.
Ja, för sen lugnar det ju ner sig lite grann. Säg att man skulle kunna komma ut från de här första 5 matcherna med sig 10 poäng till exempel.
Så ja, men då är det bra.
Det är ju väldigt bra. Mm. Det är ju fullt godkänt. Och då väntar ju därefter Värnamo hemma, som ju då förhoppningsvis så har deras nykomlings liksom hybris och entusiasm lugnat sig lite efter 5 omgångar.
Ja, men skönt att slippa någon så här riktig nykomling första omgångarna.
Sen är det Helsingborg borta och sen är det Sundsvall hemma. Så man får ju alla 3 nykomlingar på ett bräde där direkt bräde, efter den här tuffa inledningen. Och det känns som en bra tid att möta nykomlingarna. Så där efter 5 matcher in. För då känns det som att den där initiella inspirationen man spelar på borde ha lugnat sig lite.
Ja, men lite så. Helsingborg borta vet jag ju alltid tyckt varit jobbiga matcher. Jag kommer ju aldrig mer åka dit igen till den där tråkiga bortastående. Jag älskar ju Olympia i sig, men bortastå är ju ingenting att hänga i gran tyvärr. Och Det har varit mycket torska där nere, så att det är väl egentligen den av nykomlingarna jag ser som tuff, och där vi alltid haft jobbigare när jag varit på plats i alla fall.
Och sen avslutar man lite tuffare med Hammarby borta och till sist Elfsborg hemma då, innan det är dags för sommaruppehåll.
Elfsborg håller med om, Hammarby är inga problem.
Nej, det gick väl så där förra året, men man får väl ge det ett nytt försök att åka upp och hämta en trea i Stockholm. Nej,
det gick ju bra. Vi har ju bra vind i seglen mot Hammarby hemma i alla fall.
Så är det ju sannoliken.
Nej, skämt åsido. Det är klart, alla matcher just i Stockholm känns ganska tuffa. Men Tele2 har vi ju trivs ganska bra på generellt sett i alla fall, även om Bayern har sett till att förstöra ett par gånger, men det har inte varit så många gånger.
Alla tre Stockholmslagen borta på första 10 matcherna, det är ju inte, det kan man ju inte direkt säga är någon drömlottning sådär.
Nej, så är det, men nej, man kan vrida tillbaka till det igen då. Skönt att bli av med de där jävla Stockholmsmatcherna i alla fall. Men ja, nej, det är ju som sagt, vi får se hur det ser ut efter de Stockholmsmatcherna och bedöma det då.
Såg även att Pekingfans redan nu hade lagt upp bussar för både AIK och Djurgårdens matchen.
Snyggt, jag har inte åkt buss på väldigt länge.
Så att, det kan man ju rekommendera om man känner att man har lite inspiration här, eller när lönen trillar in här i januari efter en lite halv blek månad ekonomiskt, så borde man ju svänga in där och boka det där på en gång.
Ja, men faktiskt, det kittlade till lite när du sa det, det har jag missat. Så att, kul initiativ att man börjar dra igång redan nu.
Ja, nej men, och sen så är det ju också så att det är ju den här AIK-matchen som ju sen väntar. Det blir ju deras hemmapremiär, så att det är ju stor publik att vänta på Friends Arena i den andra omgången. Så att det kan bli en ganska kul match, tror jag.
Håll inte för mycket förhoppningar uppe här med publik och dylikt.
Men
troligen, jag räknar nästintill med att det kommer bli bra tryck på läktarna nästa år, men vi kan fan aldrig vara säkra just nu.
Annars så startar jag upplopp. Det är klart vi ska ha publik på Allsvenskan i år. Det räcker.
Ja, jo.
Efter sommaruppehållet så inleder man med Mjällby borta, Sirius hemma, Degerfors borta, innan det sen kommer ett gäng tuffa matcher igen i sjok, där då Malmö väntar hemma, sen därefter Göteborg hemma, och sen vänder serien så att det blir direkt Göteborg borta.
Ja, vet du vad det här började lukta? Började lukta 2015, när vi hade vändningen mot Göteborg där.
Mm, ja,
den lottningen har varit ganska fin förut.
Det är ju alla tecken man kan finna det, som är positiva, är ju goda, va?
Ja, men det är ju snart 7 år sedan, men man hittar alltid tillbaka till de där kryphålorna. Så att, vi får väl se om det kan återupprepas även i år. Kryss hemma, kryss borta, och sen dundrar vi över serien 2022.
Mjällby är ju inget lallagäng, men jag tycker ändå att de där första tre matcherna efter uppehållet, Mjällby borta, Sirius hemma, Degerfors borta, det är en ganska skön återstart. Oavsett om man skulle avsluta våren positivt eller negativt, så är det ju en ganska skön återstart att få när spelarna har haft lite ledighet.
Ja, men alltså, vi måste ändå välja på att se det. Vi kommer ju kunna se att alla lag är tuffa och jobbiga att möta, men någonstans ska vi vara det laget som är med och utmanar trots allt om en topp 3-placering. Jag kan knappt prata längre, men då måste vi börja räkna med att de lagarna ska vara lite skönare att ha åtminstone, även om det inte hämt gurka på något lag i Allsvenskan. Men just nu så blir jag nästan rädd för att höra alla lag mer eller mindre, men vi ska ändå vara där uppe, och då ska vi slå de sämre lagen i alla fall.
Ja, nej men, och sen därefter kommer Malmö Göteborg, och då har man spelat halva serien. Sen går man in på nästa femma, och då är det ju Göteborg borta då, direkt efter hemmamatchen. Sen är det Degerfors hemma, Elfsborg borta, AIK hemma och Varberg borta.
Mm.
Det är väl en blandad kompott, får man väl säga.
Ja, svårt att sätta ett sjuk, men med lite momentum där kör det väl ganska bra, med lite mellanmatcher också, lite förhoppningsvis mellanmjölk på vägen.
Ja, nej men visst är det väl så. Och sen väntar Hammarby hemma, Malmö borta, Kalmar hemma, GIF Sundsvall borta och Mjällby hemma.
Frågan är om man inte ska upp till Sundsvall. Jag har faktiskt aldrig varit på plats där. Den känns som en intressant match och långt att åka också. Så det finns mycket tid att dricka bärs. Det är typ det jag reflekterade över när jag hörde Sundsvall borta.
Jag tycker det är kul att Sundsvall är tillbaka. Jag tycker Sundsvall någonstans, jag vet inte varför, men jag tycker Sundsvall någonstans ska spela i Allsvenskan. Och jag gillar ju att det finns lite bortamatcher uppåt i landet och inte bara söderut.
Nej, men jag håller med. Jag har också någon slags förkärlek, även om jag inte kan sätta fingret på heller riktigt vad det handlar om. Men Sundsvall är roliga, och de ska vi ha där. Du har helt rätt i det.
Ja, nej men och sen Mjällby hemma därefter. Och sen då sista fem omgångarna, om man då skulle då föreställa sig att IFK är i någon form av Europastrid eller guldstrid, så lyder ju sista fem omgångarna Sirius borta, Helsingborg hemma, Värnamo borta, Djurgården hemma och till sist BK Häcken borta i sista omgången. Och det får jag väl ändå säga är en helt okej sista femma.
Ja men verkligen, tre av fem matcher känns ju som att om man är med i en toppstrid där så ska man ju lyckas ta och räkna med att man ska slå de lagarna som är lite under. Det är ju, vad sa vi, Häcken där är ju lite tuffa. Och vad sa vi, med Djurgården har vi alltid i slutet av året. Det känns som att det är upplagt för att liksom Djurgården ska få komma hit och eventuellt få fira ett guld. Jag vet inte riktigt hur man loppar det där. För jag är ganska rädd för Djurgården i år. Vi snackade om det efter man har värvat Edvardsen. Den känns ju riktigt tung.
Ja, och Danielsson som åkte ur kinesiska högsta ligan nu skulle komma tillbaka också, så känns det som att Djurgården har ett ruskigt starkt lag när man dessutom har förlängt med Mange Eriksson.
Ja, nej, det känns som att de kommer vara svåra att hålla stopp på i år. Det kommer vara de och eller Malmö som är beräknade som de två lagarna. Men vi ska vara där och slåss i alla fall.
Dock sista matchen, även om BK Häcken är en svår match och ett väldigt bra lag som ju kanske hade lite tuffare i år.
Mm, ja, men så är det.
Häcken borta, det finns ingen bättre tid att ha dem än sista matchen.
Nej, vi hade ju den 2018 där också, när det kunde bli ett guld. Så att jag hoppas att vi kan få åka ner
till
ett guld.
Nej, men för Häcken känns som ett sånt lag. Det är inte Djurgården, det är inte AIK, det är inte Malmö. Alltså, det är BK Häcken. Och om man spelar den sista omgången där de kanske inte har något att spela för. Man vinner ju den matchen, Häcken borta, om man spelar för ett guld eller för en Europaplats.
Ja, men det tror jag också. Det är ganska skönt att ha dem i sista matchen och inte typ så här omgång 25 eller dylikt. När det finns någon så här slags chans för dem att eventuellt gå... Jag tror ju verkligen att Häcken i år kommer vara som Häcken brukar vara. Att de kommer vara ganska starka sett över hela säsongen, men att man kommer sluta 4-5-6 ändå till slut.
Ja, det låter ju sannolikt inte.
Och då kommer de ju vara avhängda i omgång 30.
Ja, det räknar jag med att de kommer vara i alla fall. Men det kanske man får äta upp. Vad vet jag? Nej, men allmänt då, schemat. Jag tänker utöver liksom svårighetsgraden på matcherna så... är det ju en härlig bortamatch i sommarstaden Göteborg den 31 juli är den preliminärt schemalagd för.
Mm, nej men det låter väl som en ganska rolig resa också faktiskt.
Ja, nej men det är ju Göteborg borta där på sommaren. Man har ju Degerfors borta också och upp till Värmland. Eller ja, Närke. Men det är ju Värmlands lag.
Ja, mitt emellan där någonstans.
Även Mjällby där strax efter midsommar. Det är inte heller för skam borta nere i Listerlandet. Kan vara fint.
Nej, Degerfors hade ju tänkt åka till förra året. Och det är ju skönt att man inte gjorde det. Men det är ju en match som lockar normalt sett. Och ser Stora Valla också. Jag har ju inte varit där heller faktiskt. Så att det är några till att bocka av på min bucket list.
Ja, nej men det låter väl som en...
roliga sommarmatcher faktiskt ändå.
Ja, nej men det tycker jag absolut inte att det är något fel på. Och sen att man direkt då får dyka in i hetluften mot Stockholmslagen finner jag ändå, jag väljer ändå att se det som något positivt för IFK. Det är ju kul om inte annat. Alltså allsvenskan får ju puls direkt.
Ja, så är det. Nej men alltså jag skiter lite i så vilka vi möter i den, om det är i sommar eller inte, utan jag vill ju bara ha ett så pass bra spelschema så IFK kan få den bästa förutsättningen man kan ha i alla fall och att den kan klaffa rätt. Men det är väl härligt såklart att få rätt helgmatcher och rätt sommarmatcher också såklart. Men det är inte det jag sitter och skriker över, utan jag tycker det är skönt om vi har de här bottengängen ihop där någonstans när man kan plocka in lite viktiga trier till exempel eller så.
Ja, och sen hoppas man väl på ett cupslutspel under våren också.
Ja, verkligen. Det hade varit roligt att kunna vara med och eventuellt ta en titel där också. För att det betyder ju Europa i alla fall. Och det är ju det som hade varit roligt och händelserikt. Annars så skiter jag i den där pokalen och Svenska Cupen. Men just den där lilla detaljen gör det ganska kul. För att jag älskar ju att åka utomlands och kolla på IFK Norrköping.
Vilka grabbar det är som ska försöka se till att det blir ett cupslutspel och en fin inledning på allsvenskan. Det är ju inte riktigt bestämt ännu, men det har ju trillat in ett par nya pjäser här sedan vi snackade sist.
Ja, precis.
Och vi snackade ju lite om dem senast, men nu är det alltså klart. Och jag tänker att vi kommer väl in på Sillin. Men först så ska vi ju pusha för hemmaklubben. Det har ju startat igång igen och ni vet efter vårt sinnessjuka tjat under hösten att det är ju ett så enkelt sätt för er att få in pengar till er klubb. Om ni har ett konto på Unibet och gjorde det här förra året, så måste ni gå in och förnya er röst i Hemmaklubben 2022. Man går alltså in på Hemmaklubben, anmäler att man håller på IFK Norrköping, och så ser man till att IFK kan få ta del av en sån stor bit av den 20 miljoners kakan som möjligt, som Unibet delar ut. Och det är ju helt gratis. Man behöver bara ha ett konto på Unibet. Man behöver inte spela eller göra någon insättning eller någonting, utan man behöver bara skapa sitt konto, gå in och anmäla sig under fliken Hemmaklubben. Och som sagt, var man med i år så går man in och bara förnyar rösten. Och man måste ju upp lite den här säsongen, tycker jag. För man hade ju en sinnes, precis som laget, hade man ju en sinnessjukt svag avslutning. Och man tappade ju tre placeringar under hösten.
Ja, nej, men det jag tycker är den stora prestigen, det är ju bra med lite extra klid i kassan, men prestigemässigt bland supportrarna så är det bara att gå in, att regga sig och gå in och förnya sin röst helt enkelt. Det är inte så jävla mycket svårare än så. För att sluta vara vart det nia någonting där, eller vad sa du?
Ja,
det är inte acceptabelt. Vi måste ju upp minst till en femte, sjätte plats i alla fall, för att känna att det är godkänt i alla fall.
Och det är gratis pengar som går direkt till IFKs ungdomar, så det är bara att göra det. Om man gör detta så ska man ju dock veta att regler och villkor gäller. Man måste vara över 18 år för att spela, och om du upplever att du själv eller någon i din närhet har problem med spel, så finns stödlinjen.se alltid öppen.
Jajamän.
Vi pratade ju om det här förra veckan, där vi väl i princip slog fast att Jean Carlos var klar och att han skulle bli klar i dagarna, och det blev han ju. Och där vi även pratade om Daniel Eid och möjligheten att han skulle eventuellt då också kunna skriva på här i veckan. Och vi fick ju båda rätt. De trillade in båda två här, Jean Carlos de Brito och Daniel Eid. Vad, nu när det är klart, vi pratade ju om det som att det var lite klart med Jean, ja, i alla fall sist. Men vad är känslan nu när de väl är på plats?
Nej, men framförallt med, jag räknar ju Ekpolo på högerkanten fortfarande lite grann. Även om det kan bli ändringar på, så känns ju det fruktansvärt bra och starkt att kunna ha Jean på sin vänsterkant, som är ganska löpstark och aggressiv och vill mycket i alla fall, och kanske kan passa väldigt bra det här man-man-spelet som vi har pratat om. Och det är väl lite upprepningar här kanske, men jag tror att det kommer bli succé. Sen får vi se. Jag vet inte riktigt vart vi står med Daniel Eid, om han ska liksom vara den som går in och tar den här startplatsen direkt och att man räknar med det. Det känns ju lite så. Då kommer ju han vara den här, vi snackade lite, en av tre senaste, att du kunde se den. Det låter som på honom själv åtminstone, är det ju, han ser sig själv som en wingback och på högersidan. Och ska man spela efter det han har gjort tidigare, då kommer han ju vara där, och då kommer Ekpolo bli en av tre, och man kommer flytta in en Linus Wahlqvist som det har snackats om. Men jag vet inte riktigt vart Norling ser honom. Han har ju trots allt spelat i andra ligan just nu i Norge. Säger inte jättemycket, kan vara jättebra. Gjort det bra där, även om han har spelat en säsong i lite serien. Så spännande, och det känns som kanske någonting i framtiden eller efter sommaren. Jag tror att man får ge en sån kille lite tid också.
Ja, nej, men jag utgår ifrån, och det pratade vi om sist, jag utgår ifrån att Ekpolo nu kommer främst spela som höger mittback.
Ja, det lutar väl åt det, absolut. Det känns så.
Det jag däremot blev förvånad över, det var ju att Rickard Norling pratade med NT och sa att han ser Jean Carlos de Brito som vänster mittback först och främst, och att det är där han ska börja gå in och träna.
Okej.
Vilket jag var väldigt förvånad över, för då förstår jag inte vem som är tanken att ska spela vänsterving. Är det Agardius då, eller är det Skulason?
Skulason kanske, i så fall skulle jag väl tippa på. Ja, det tror jag. Men frågan är vart man ska ha Agardius då?
Ja,
alltså, det börjar ju täppas till där. Ja, det är om du ska ha Jean Carlos och du ska ha Ekpolo, men ja. Och sen ha Linus då.
Jag är förvånad över
för
det.
Marco Lund kan ju inte räknas in där.
Nej, men jag är förvånad lite över det, och jag är lite tveksam till varför man ska spela Jean Carlos som vänster mittback när han har varit en av seriens bästa vingar, och där jag ju sen tidigare har pratat om att jag tycker väl att det finns lite problem med disciplinen och att han är en spelare som lever väldigt mycket på sin aggressivitet och sin intensitet, och i en mittbacksposition så behöver man kanske tänka efter lite mer och vara lite mer positionssäker i defensiven. Så att det känns, jag vet inte, jag tycker det känns lite konstigt.
Det känns luddigt. Det är väl en skula som ska vara där ute, som är ganska stark defensivt också i för sig, men det känns konstigt att ha Jean Carlos som en lite mer eller mindre sista gubbe och den sista tredjedelen av plan. Men okej, ja, säger Norling att det är där han har tränat in honom, så måste det väl vara så. Nu är Norling en man som inte alltid står för sitt ord, och man vet inte riktigt vad som händer. Det får man ju se med träningar och dylikt också såklart, men Ja, nej, det kan hända mycket fram till dess. Jag ser ändå Giancarlo som en vänstervinge och Ekpolo på högen. Men det är just det där med Daniel Eide, vart vi ser honom redan, om han ska gå in och briljera direkt. Jag vet inte, jag har inte jättehöga förväntningar ändå på Daniel Eide.
Jag
är lite mer skeptisk där.
Jag tror att det kan bli riktigt bra. Men sen när man har sett det tidigare rekryteringar så liksom...
Exakt, det är lite där vi halkar tillbaka.
Man vill ju gärna inte se en Gurfinkel fast på högersidan liksom.
Nej, verkligen inte.
Men det kan, eller ja, i och för sig, vi pratade om Skullesson. Ja, det kanske är så att Norling tror på Gurfinkel. Det kanske är han som ska gå in och starta kuppen och spela på vänstervingen.
Ja, alltså får han inte chansen under kuppperioden, då är det verkligen, ja, alltså jag ser det här nästan redan som en floppvärmning mer eller mindre, även om jag tycker att vi har inte sett hans potential själva. Och mot Göteborg såg det ändå ganska okej och spännande ut stundtals, både du och jag tyckte det trots allt. Och får vi inte som sagt vara sig igenom där, då känns det som att då är det over and out.
Ja, men det kanske är det som är planen. Han kanske inte gett upp på Gurfinkel. Men det har ju känts som det. En själv har ju inte velat ge upp på Gurfinkel på grund av att han kom så nyligen. Men
nej, det är därför det är så svårt att säga floppvärmning.
Men från Norlings håll känns det som att han har kastat ner honom i frysen och låst locket. Men eftersom man pratar om Giancarlo som mittback, vänster mittback i en trea, så då kanske det är att han räknar med Gurfinkel ute till vänster.
Ja, det finns ändå någonting med det här med Gurfinkel. Vi hade ju Alvarez här som är en floppvärmning ändå, får man ju säga, över de här åren som är utlånade nu. Han fick ändå chansen en hel del ändå av just Rickard Norling som han inte fick av Jens Gustafsson. Och sen var det lite tack och godnatt. Gurfinkel har ju faktiskt inte fått blivit matchspelad någonting egentligen. Och det är väl det som, ja, när du säger det, kan det absolut vara en plan att lira Gurfinkel. Men jag är ändå svårt att se det. Men som sagt, var gör han det bra i kuppen, så tror jag att han absolut kan få lite fortsatt förtroende i alla fall. Men det känns som att Gurfinkel måste explodera på riktigt för att få chansen.
Annars så hintar ju Zacharias Mård om att man börjar bli nöjda med truppsituationen. Man hintar om att man vill förlänga med fler spelare än bara Fransson. Totte Nyman kan man ju ana är högt upp på den priolistan. Men när Mård säger som han säger, att de börjar bli nöjda, det för mig säger att man ska ta in en gubbe till. En,
ja,
inte mer. En.
Ja, och det måste väl vara centralt, va?
Ja, jag tänkte att jag skulle fråga dig det. Vad är,
jag misstänkte dig för sig.
Jag tycker väl att man behöver ha in två gubbar till. Men om man bara får en gubbe, var ska han in?
Jag är absolut för gärna två till. Men nu har vi fått tre ganska starka namn också, som faktiskt Mård säger. Och där kan jag väl skriva under på och hålla med honom också. Men nej, jag tycker definitivt centralt mittfält. Alltså, jag tror inte att Fransson kommer hålla. Kolla vem på Cancelo som kan fortfarande vara en joker i det här gänget. Är ju fortfarande en hel del skadedrabbad. Det känns inte som att du kan lita på någon som inhoppar ens i 30 omgångar just nu. Så att där är verkligen, jag vill se någonting bra som kan utmana på riktigt. Jag menar, Nari Skulason kommer fortfarande få plats i truppen som wingback eller central mittfält. Man kan ändå flytta lite på honom och använda honom på olika positioner, även från bänk eller från start. Så att centralt mittfält vill jag verkligen ha in någon där.
Ja, och om Fransson försvinner så behöver man väl ha två.
Ja, då behöver man absolut ha två. Ja. Så är det. Det är om du frågar mig i alla fall. Det tror jag inte att vi kommer gå på, tyvärr.
Nej, jag tycker att man skulle behöva en mittback och en central mittfältare om Fransson stannar. Men om Fransson försvinner behöver man ju två centrala. Mm. För att jag skulle vara, du vet, 100% nöjd med hur truppsammansättningen ser ut. Men då är väl en central mittfältare att vänta. Och Alamari som vi pratade om, som jag tyckte hade varit en perfekt lösning på det centrala mittfältet, han blev ju klar för Blåvitt.
Mm, bra värvning av Blåvitt i alla fall, kan man väl säga. Och det är kul att fortsatt allsvenska klubbar lyssnar på dig.
Jag tycker att det är tråkigt dock, för att jag tycker ju att Alamari passar bättre in i Peking än vad han gör i Göteborg, på sättet man vill spela fotboll.
Ja, hans sätt att förklara hans övergång och hur det passade bra kändes ju inte riktigt som det kan stämma överens. Men han kommer säkert kunna göra det bra i Göteborg. Men som du säger, jag tror definitivt att han hade passat bättre i ett IFK Norrköping till exempel, spelmässigt i alla fall.
Ja, och han hade ju många av kvaliteterna som jag tror hade hjälpt Rickard Norling med att slå en första press och så vidare och skapa transitions på centralt mittfält. Men nu blir det inte Alamari, men förhoppningsvis blir det väl någon annan som trillar in. Men det känns väl ändå som att det är varken mer eller mindre. Det är en gubbe till som ska in, och han kommer komma in centralt mittfältet.
Ja, det är det jag räknar med, absolut. Jag hade gärna sett att man stärker upp även i backlinjen, men absolut, det är centralt mittfält. Där framme behåller vi Sammy ändå, och Levi är kvar, och Totte Nyman är kvar. Och vi har en Björk som kommer kunna gå in och göra det bra, och även kunna stärka upp på eventuellt en wingbacks-position om det är kris i alla fall.
Du känner dig trygg med att Adegbenro blir kvar?
Ja, faktiskt. Nej, men alltså, jag är inte jätteorolig. Jag tror att han är ganska given själv om det inte skulle dyka upp något sånt här jättefantastiskt. Och det tror jag inte att det gör i hans fall ändå. Jag tror inte att han är intresserad över något Kina-kontrakt, som jag brukar säga, eller även Saudiarabien eller dylikt. Men nej, jag är ganska säker på att vi har honom minst till sommaren. Jag tror faktiskt att han kommer stå med en guldmedalj runt halsen när säsongen är slut som skytteligaledare för andra året i rad.
Oj, oj, oj.
Ja.
Det är stora ord här från herr Hammarqvist.
Nej, det är starka ord. Men vad fan, det är ju försäsong och det är silly. Ni känner igen den här tiden. Vi har ju ändå hållit på ett par år nu och det är nu jag är som mest tuppig.
Ja, ja, fan, man måste ju tro på det. Annars kan man lika gärna lägga ner på förhand.
Ja, det är inget kul annars.
Om vi flyttar över till IFKs andra representationslag i fotbollen, nämligen damlaget, IFK Dam, så börjar ju truppen så sagt lika sätta sig där också. Man har ett par provspelare som väl det förväntas ska ges kontrakt för att fylla ut på kanterna. Och sen har ju Torane varit tydlig med att det är två spelare till som ska in, och det är en offensiv spelare och en central mittfältare. Och den offensiva spelaren verkar ju kunna bli den kamerunska landslagsanfallaren Alexandra Takunda Engolo, som har gjort 3 matcher för Kamerun, så det är inte jättemånga, men likväl landslagsspelare.
Mm, och,
från Djurgården då, där hon spelar nu för närvarande. Gjorde ju ingen jättesuccé, men spelade ju i Allsvenskan förra året.
Gjorde väl inga mål vad jag förstod det som, men 21 år, spelat ändå i landslaget, har fortfarande den här unga åldern där det kan hända saker trots allt. Då kan man kliva ner en division. Hon provtränar ju också med IFK Norrköping just nu, så att hon jobbar ju för att få ett kontrakt och är ju under Torane för tillfället, där han får spana in en ordentligt och känna om det är någonting att satsa på. Så att det vill bara hoppas på att det blir en rätt rekrytering och att man ser något positivt i den här spelaren.
Ja, nej, men det är ju, det har ju ändå satts in lite allsvensk rutin på kontot, även om det kanske inte ser så här skitbra ut när man inte har gjort några mål som anfallsspelare.
Nej, det är klart. Alltså, statistikmässigt ser det ju inte jätteruggigt kul ut, så är det.
Men det är likt förbannat ett gäng allsvenska matcher i benen, och det är inte dåligt att få in lite allsvensk rutin. All form av allsvensk rutin att få in i ett elitettanlag är ju positivt.
Så är det, och om det är någonting jag inte är orolig för inför nästa säsong är att vi kommer ha en anfallare som gör mål, och det vet vi, Lovisa Gustafsson. Det är ju, det är lite Totte Nyman fast i damerna. Det är ju målgaranti när hon spelar i alla fall.
Ja, nej, men och det behövs ju uppbackning, alltså det är det. Det behövs ju komplettering.
Ja,
för jag tror inte att det är någon av de här offensiva spelarna som kommer in som är tänkt att ersätta Lovisa Gustafsson. Utan
nej,
man behöver ju ett par, tre spelare till som gör 5-6 mål. De behöver inte göra 10-15, men du behöver ha in ett par spelare till som gör 5-6 mål, för att annars kommer man inte stiga i tabellen.
Nej, men det är tydligt. Alltså, Torano gick ju in ganska tidigt med att förlänga med Lovisa och Sofia ihop där, som har varit assisterande lagkapten och lagkapten i IFK Dam. Och det är klart att man kommer se henne som en första spelare, men man behöver ju uppbackning som du säger. Men man kan inte lita kanske på en spelare sett över 30 omgångar, även om Lovisa är mer eller mindre en sån spelare som man faktiskt kan lägga ett sånt pass stort förtroende och en press på. Men hon behöver ju självklart uppbackning också, och kunna känna att det finns lite konkurrens i laget också, att man inte är given.
Nej, men så är det ju. Och det är ju framförallt målskyttet som ju var problemet förra året. Så att det är bara positivt att man har identifierat den bristen även från ledarhåll.
Ja, men absolut. Torane har jag ju som sagt full respekt för här.
Ska ju även tilläggas att spelordningen för Elitettan har satts.
Ja, ah, är det så till delen? Det har jag missat. Vad inleds det med?
Man inleder mot Lidköpings FK på hemmaplan.
Fan vad fint att det är hemma där också.
Den 3 april.
Mm.
Så att man har ju sin premiär där i samma neck of the woods som herrarna. Men det känns väl som att den matchen vinner man ju.
Ja, ja, absolut. Det ska man väl kunna göra, tycker jag. Vad har vi bara, vi ska inte gå igenom hela spelschemat här, antar jag. Men vad har vi för första bortamatch?
Mallbackens damer.
Skåne, eller?
Jag vet faktiskt inte var Mallbacken ligger. Sen efter det har man Morön, och det är ju norröver, vet jag. Det är ju uppemot Östersundshållet.
Jag tänkte man hade velat haft någon nära bortamatch där tidigt. Man hade kunnat åka på. Men så kul kanske vi inte får det riktigt. Men det kommer komma åtminstone.
Ja, nej, och sen är det ju Bromölla som är nya för i år. Och det är ju nere mot Göteborgstrakten. Växjö väntar ju. Team TG, det är ju uppe i Umeå. Och Jitex längre ner i landet. Alingsås, ja, det finns ju en del resor som är i nära.
Växjö känns ju roligt i alla fall.
Ja, nej, men och i nära liksom tid, eller i nära distans, så finns ju Älvsjö och Uppsala som kommer på sommaren i augusti.
Ja.
Så att, nej, men det ska väl förhoppningsvis komma iväg lite fler Peking fans resor och inte bara Peking fans utan supporter som reser mer på damernas bortamatcher i år. Man hoppas ju det, att det fick lite effekt den här Kalmar-resan sist.
Ja, men det tror jag. Det hoppas jag i alla fall. Och det såg ju väldigt roligt ut att vara där. Vi var ju bara på uppe i Uppsala, du och jag tillsammans, och tyckte att det var väldigt kul. Bara så kan vi få dit 50-100 supportrar helst, eller gärna mer, på bortamatcher, hade ju det varit otroligt roligt. Men framförallt att vi får igång det här hemmamatchen, att det kommer dit och blir lite stök och lite liv på läktaren i alla fall, där vi visar att vi ska upp till Allsvenskan.
Ja, nej, men jag är ju
igen,
så...
tänkte jag säga.
Men... Ja, men jag har ju sagt det sen innan, jag sa det förra säsongen. Det är ju IFK Dam som är mitt gäng. De ligger ju högst upp i priolistan för mig om man jämför damerna och herrarna.
Ja.
Så är det. IFK Dam. Det är ett jävla undergäng.
Ja, men verkligen, jag känner själv där. IFK Dam har växt otroligt mycket på mig under den här säsongen och även i slutet av säsongen innan där, när man gick obesegrad också såklart. Men spännande att följa dem. Det ska komma lite intervjuer förhoppningsvis snart med någon av spelarna också i gänget.
Ja, vi ska väl lägga in en lite högre växel så fort vi har haft vår semester.
Exakt, vi ska bara ner och glassa lite först, och sen jävlar drar 2022 igång ordentligt för Guggen.
Visst är det så. Nej, men vi får väl tacka då för den här veckan. Och så tar vi en veckas semester och återkommer kanske på, ja, när kan vi återkomma? På torsdag kanske nästa vecka? Eller fredag?
Ja, någonstans däremellan när vi har hunnit landa i vårt
vardagsliv.
Ja, men exakt. Nej, men... inte onsdag, men torsdag, fredag där någonstans borde det, ska det släppas ett avsnitt. Det kan vi garantera i alla fall.
Ja, men utvilade och fräscha ska vi ta oss an en ny säsong och förhoppningsvis dunka in ett par intervjuer här om coronasituation och liknande tillåter det.
Ja, men exakt. Vi är ju av den gamla generationen i på så sätt att vi gillar ju inte det här med Zoom.
Nej, då får det vara.
Det låter gammal generation, det är vi ju inte, men i huvuden är vi där. Vi tycker ju inte om det här med Zoom.
Nej, jag tycker ju själv, bara när man lyssnar på poddintervjuer som görs över Zoom, så tycker jag generellt att kvaliteten är väldigt låg.
Kan ändå säga det. Jag vet att jag lyssnade på Godswill Ekpolo ihop med Marcus Tapper. Det var det faktiskt väldigt bra. Jag reagerade inte ens direkt på att det var över Zoom. Men jag gör det inte själv.
Nej, men så är det. Vi hoppas få in lite gäster här inför att säsongen inleds för IFK. Så får vi önska er alla en härlig vecka. Jag hoppas att ni önskar oss detsamma. Stort tack till alla er lyssnare som fortsätter stötta oss och lyssna även när det inte spelas någon fotboll på planen. Och ett stort tack till Spotify och Unibet som tillsammans med våra underbara lyssnare gör den här podden möjlig.
Tack för att ni finns. Ta hand om er där ute så hörs vi.
Puss. Hej
hopp. Hej.
Den här podcasten presenterades av Unibet.